Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Alltså man hamnade i ett läge där man egentligen bara kände att alltså nu är det nog inte komma tillbaka till en idrottsliga karriär, utan nu är det komma tillbaka till att liksom leva.
Bollen mot Schelin som kan trampa in i straffområdet. Schelin är igenom, vänta lite och släpper in i mål!
Det allra finaste pris vi har i Sverige, diamantbollen, har hon givits 5 gånger. Motsvarande utmärkelse på här sidan finns det bara en viss spelare som fått fler. Och apropå Zlatan gjorde han 62 mål i landslaget, Lotta Schelin satte 88. Hon tog sina första steg på planerna i Göteborg, men det var i storklubben Lyon hon hade sin allra största peak. Blev franska mästare 8 gånger med klubben och vann Champions League 3. Där gjorde hon också smått ofattbara 129 mål på 120 matcher. Samtidigt drogs hon med skador under delar av karriären och de sista åren plågades hon av nack- och huvudproblem. Och den 30 augusti 2018 lät det så här i Sveriges Radio.
Ja, Lotta Schelin, en tråkig dag att behöva meddela att du inte kan fortsätta spela fotboll mera.
Ja, absolut. Det känns konstigt och samtidigt så känns det helt självklart, för det har inte funnits några andra alternativ.
Vad hon gjort sedan dess, hur hon mår idag, kärleken och att bli mamma, det avhandlas i Värvet avsnitt 437 med ytterst bokaktuella Lotta Schelin. Hur mår du?
Jag mår bra, tycker jag.
På riktigt?
Ja, på riktigt så mår jag faktiskt väldigt bra.
Härligt.
Det är klart att det finns dagar emellan något som är sämre, men alltså i det stora hela så mycket bättre.
Mm. Mm. Hur ser livet ut för dig så här hösten 2020?
Alltså väldigt speciellt med tanke på att corona är igång och full blom, så har det ju varit liksom helt tvärdött hela sommaren och liksom med alla jobb. Så här, det här är ju liksom det första som drar igång nu, vilket är skitkul. Så att hösten kommer ju vara betydligt mer aktivitet än sommaren. Mm. Aktivitet på annat sätt. Sommaren var ju liksom en nyss, ja, men runt 1-åring som sprang runt. Men det är lite annat liksom.
Mm. Ja, vad mysigt. Och det där vill jag också gärna prata med dig om. Men nu är du alltså mitt i en boklansering.
Mm.
När du säger att det har dött på jobbfronten, jag menar, du är ju väl inte, ska inte du vara mammaledig och så?
Jo, men precis. Jo, så att det var liksom inte jättesynd om mig. Jag fick ju bara ställa om och tänka att vara med min son det första, hela första året är ju väldigt fantastiskt faktiskt. Men jag hade jättemycket som drog igång liksom i maj och framåt, som bara stendog liksom.
Föreläsningar?
Ja, föreläsningar, tv-jobb och lite andra småsaker så som ja, sakta men säkert bara droppade av. Så nej, alltså tur i oturen att jag verkligen kan slå om och vara mammaledig, men tråkigt för att man har längtat så länge att det skulle dra igång så.
När du jobbar med tv, vad gör du då?
Ja, men då har jag väl mest varit alltså mycket kring landskamper, liksom här och dam på olika sätt, så det är väl åt det hållet det kommer landa.
Du är någon slags expertkommentator?
Ja, alltså inte expertkommentator i den mån att jag har suttit och kommenterat matcherna, utan mer i studio då, liksom runt omkring, före, efter, mitten. Lite såna saker.
Är det kul?
Ja, jag tycker det är kul. Alltså jag har gjort det ganska många år, alltså det blev ju superlänge sedan mina första gånger liksom i olika herrmästerskap i början. Och sen nu har det varit lite, och så var jag nere i Brasilien 14 när herrarna spelade VM, inte våra herrar tyvärr, men så ja, så jag har gjort det ganska många gånger och tyckt att det har varit ja, men roligt, så jag tänkte det får jag väl testa ett tag och se om jag tycker det är lika kul.
Är det lätt att komma på vad man ska säga? Alltså, förlåt, bara för jag som inte är så duktig på sport.
Mm.
Men då tänker jag mig att det är så här. Du pratar lite då, kanske, alltså någon frågar dig vad tror du om matchen inför matchen. Mm. Sen spelar de en halvlek.
Ja.
Och sen så kommer du tillbaka och så får du säga någonting om hur det gick.
Mm.
Är det så?
Ja, och sen rundar man upp liksom i slutet och gör någon sorts analys eller tankar kring prestationer. Men det, alltså det är väldigt, ja, nej, jag tycker inte att det har varit något problem att komma med input, för att det har känts naturligt liksom. Jag har också varit där tidigare, det är jag väl nu också, men då var jag ju liksom mycket under min karriär liksom, så man var där som spelare. Mm. Nu kommer man ju vara där som mer en liksom, det kommer finnas en annan förväntan kanske på en. Så att, lite mer research och lite mer liksom kunskap kring med fakta nu kanske också. Innan så var det ju lättare, det ska jag göra nu också, men prata utifrån erfarenheter och tankar kring det. Men det ska man väl Lite har jag kvar. Mm. Lite kommer jag ihåg, så att jag ska nog kunna få ihop det, hoppas jag.
Tänker du att det kommer vara liksom din, en del av din karriär framåt?
Jag vet inte. Jag tror att jag avslutade min idrottskarriär och nu börjar annat, men jag liksom, det blev väldigt naturligt när jag fick barn också, känna så här att jag känner ingen stress, utan faktiskt tycker det är lite gött att inte ha allt uppbokat och veta exakt framtiden. Så att jag tycker att det är kul. Jag tänker att jag kör så länge jag tycker det är kul och föreläser så länge jag tycker det är kul, och så får man se sen liksom om det, om man mognar och tar lite andra vägar sen. Men nära fotbollen liksom känns ju ganska viktigt faktiskt.
Det lät som att du... Nej, det gjorde du ju inte faktiskt. Men, ja, men jag tänkte, har du tänkt att du ska starta någon business? Alltså förutom, för jag antar att du har liksom bolag så för dina föreläsningar och dina mediegig och så, men,
exakt.
Men du har liksom ingen uppfinning, inget, det...
Jag har ingen uppfinning på G så. Det kan jag inte påstå att jag har. Sen får man väl se, alltså allt handlar ju om tillfälligheter och möjligheter och man kanske liksom över tid märker att man är insnöad på någonting specifikt som man kan jobba vidare med. Liksom. Så att jag tänker att allt är öppet och allt är möjligt. Bollen är fortfarande rund och så kör man. Liksom. Så där är jag lite nu. Mm. Så mycket tankar och samtidigt... Så, jag menar, nu är ju boken, jag menar, det har ju varit med henne i 2,5 års tid på något sätt. Ändå liksom, som ett så här långsamt, intressant projekt. Så att det finns saker och ting som man kan jobba kring.
Är det du och frugan som har skrivit den? Liksom?
Mm. Mm. Exakt. Mm.
Och då har ni suttit då när ni har haft tid? Liksom, och...
Ja, alltså det började ju när jag blev skadad egentligen. Och så... Men jag gick till en idrottspsykolog i början där, och vilket var skitbra. För det är så intressant när man har en ganska konkret åkomma men väldigt diffus. Alltså man har inte brutit benet och man kan se det på en, utan liksom, var kommer huvudvärken ifrån och vad det var liksom, hönan ägget. Så det var väldigt svårt rent medicinskt att få någonting konkret. Så kommer man till en idrottspsykolog som bara sätter fingret på allt där och då, lite så här. Men du, nu snackar du om att komma ovanför vattenytan och köra på. Ska inte du må bra? Kan du se ditt mönster? Så här, gå in i väggen-mentaliteten och hela den biten, vilket var skitbra. Så att jag var hos henne och liksom... Ja, jag började ju liksom åka mot botten på något sätt, liksom rent fysiskt. Men då sa hon bara så här, men liksom, nu tar du det lugnt, och om du kan gå promenader och allt du kan göra är jättebra, men liksom, håll den nivån, och så ska du inte skriva en bok nu när du ändå har tid, eller liksom, den stunden du mår bra. Då har ju en skribent hemma. Mm. Där började det. Och man bara, alltså, då tänkte inte jag, ja, nu skriver jag en bok. Utan då blev det mer så här, ja, men vi kanske kan börja någonstans. Och man kan gå igenom sin karriär och kanske ha lite föreläsningsmaterial och sånt. Mm. Och sen, ja, sakta men säkert så landade det i att, ja, men kanske har en historia berättad ändå.
När du föreläser, hur ser det ut?
Nej, men det är klart att det är grund... Vad ska man säga? Den röda tråden är ju ens karriär. Så blir det ju naturligt. Men sen så är det ju precis som i boken, alltså olika delar som kommer in. Så väldigt olika pratar man inför en klubb, flick och pojk eller sådär. Då kanske man bara satsar på att inspirera och visa vägen och hur jag har följt mitt hjärta eller liksom de valen jag har tagit och... Vad som krävs för att liksom, lyckas eller bara liksom tycka det är kul att spela fotboll. Sen så pratar inför företag, så försöker man ju dra de parallellerna med liksom hur man jobbar tillsammans för att nå gemensamma mål. Och ledarskap är ju jätteintressant. Och, det finns väldigt många delar i liksom, det är ju för fasen en grym skola att hålla på med en lagidrott. Det har man väldigt mycket med sig sen när det kommer till organisationer. Och ofta så jobbar ju inte de på det sättet, men hade man jobbat som ett idrottslag liksom, så hade man nog haft mycket fördel av det. För man kan skapa väldigt mycket ihop, tror jag, även i olika företag och organisationer.
Från 2018 när du la av till nu, Hur har den tiden varit? Liksom? Alltså, från att vara så bevakad som du ändå var.
Det är ju väldigt speciellt, men jag måste säga, och det kanske var på grund av det abrupta slutet och det liksom, den fysiska delen som gick från 100 till 0 i stort sett, så hann jag knappt tänka på just den delen. Mm. Alltså man hamnade i ett läge där man egentligen bara kände att alltså nu är det nog inte komma tillbaka till en idrottsliga karriär, utan nu är det komma tillbaka till att liksom leva och ha med kvalitetsvardag liksom. Så det blev helt andra perspektiv så himla fort. Så att vissa av de delarna som du säger hann jag knappt fundera över. Så jag tror att jag på något sätt var så här, jag skulle kunna vara tillfreds med att okej, okay, för jag var ganska nöjd med liksom all min karriär och det jag hade fått göra och fått vara med om och sådär. Kände mig inte bitter över att det tog slut på det sättet. Utav den anledningen, utan det var bara så tufft att gå från 100 till 0 och inte ens kunna göra det här eller liksom jobba eller liksom få någon sorts stimulans. Så den delen var tuff.
Ja, det finns en intervju med dig på Fotbollskanalen, jag vet inte vem det är som gör den, men du är ju så jävla ledsen alltså.
Jag vill ju bidra, jag menar, som kapten så vill man ju också se till att finnas där för gruppen och liksom,
som person liksom.
Ja, och det var också väldigt jobbigt att känna att man liksom inte,
det var inte den Lotta du brukar vara.
Nej.
Man var ju otroligt ledsen, men man var också så här, nej men vardagen var ju så sjukt konstig och väldigt så här fylld av massa tankar såklart, men framförallt liksom smärta, ständig smärta, så att det var ju liksom, man var så långt nere på något sätt. Och sen i allt det så ska man också, nu vet inte jag exakt denna intervjun, men till exempel när man, då hade det ändå gått ett år när jag tackade för mig, men det var ju också, då var det ju liksom på det en sorg, och inte bara sorgen över det här kickarna man får av att lira på högsta nivå, utan också sorgen över att man inte på samma sätt skulle träffa alla människor som man hade lärt känna under åren och liksom som man älskade. Så att det var så många delar som försvann. Så det tog tid. Alltså det hade varit lättare om man hade varit rustad för att liksom ta det. Men när man liksom egentligen bara ville må bra i sin vardag, så var det ännu lite svårare att parera de känslorna emellanåt. Mm.
Hade du inte varit skadad så hade du fortfarande spelat då, tror du?
Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte att jag fortfarande spelat. Jag, ärligt talat, så tror jag inte att jag där och liksom innan det tänkte 19 VM. Samtidigt fattar jag idag att det hade varit sjukt svårt att sluta på hösten och sen inte vara med ett VM ett halvår efter. Men suget på familj och liksom barn var så starkt. Men jag tror att möjligtvis jag hade liksom försökt att bli gravid och kanske kommit tillbaka någon sväng. Det hade ju varit så här, bra för motivationen liksom, och få den pausen. Men det skulle nog mycket till för att jag skulle spela fortfarande idag.
Mm. Vad har du gjort då?
Första året så gjorde man inte så mycket. Alltså det var verkligen så här, vara hemma, försöka må bra, promenera, träffa vänner och familj framför allt. Men sen efter det så blev man ju gravid och hade den delen. Så det var ju liksom häftigt, och då var jag ändå igång och gjorde lite små saker och lite blandat. Så att föreläsningar och grejer, och sen så blev man mammaledig och allt vad det innebär och sådär. Så att det har varit blandat kompott, men det har inte varit så mycket som syns i alla fall.
Jag mår ju aldrig så dåligt som ifall jag har en helt tom dag.
Nej.
Alltså om det inte är någonting i kalendern, hur var det för dig att inte liksom ha?
Jag fattar verkligen, för det var väl ungefär som jag kände när jag var mitt i karriären. Alltså tanken på att inte veta vad man skulle göra närmsta halvåret var ju otänkbart liksom. Alltså sånt sorts liv och de rutinerna har jag haft sen. Ja, men sen man slutade skolan i alla fall liksom, så. Sen fanns ju, då var ju den rutinen med. Men så det hade varit ett jättestort steg. Men som sagt, med tanke på att jag föll så liksom, och hade den här skadesjukperioden, så blev det liksom det som blev fokuset. Så att det blev inte heller så brutalt. För det blev liksom att man istället hela tiden så här siktade in sig bara på att okej, men idag tar jag en promenad och ser hur det går de 20 minuterna och de 25 minuterna. Och man liksom, helt plötsligt så börjar man liksom relatera till helt andra saker och förhåller sig på ett helt annat sätt liksom. Så att nu när man börjar komma igång, ja, men då börjar man ju känna att det finns ett sug. Men såklart, alltså en ettåring fyller ju dagarna också, men man längtar ju efter lite stimulans såklart på annat håll. Så att jag fattar verkligen att man kan känna så. Men jag kanske ändå att jag tror att när man har liksom avslutat en karriär och när liksom man blir mamma liksom i den vevan, så ja, men det är det lite lättare och faktiskt bara, det är helt fint att det inte är fullsmäckat just nu. Mm. Utan jag tar den lilla pausen så. Ja. Om man varit mitt i så hade man ju bara velat på det igen. Liksom. Mm.
Nu när vi ändå är inne på din son, hur var 2 augusti 2019 för dig?
Ja, väldigt, väldigt blandad såklart. För det var ju liksom då han kom och det var väl liksom... Ja, men du vet, det var kejsarsnitt och bestämd tid och hela den biten. Men helt magiskt och helt knäpp och konstig. Det känner väl alla igen när man liksom ena stunden ligger där och har han i magen och sen kommer han ut liksom. Så att det var den mest magiska dagen i hela mitt liv. Och sen så var jag var lite risig och sådär. Så att man hade ju annat att tänka på också. Men så helt, helt underbart.
Mm. Vi kanske ändå ska prata lite fotboll.
Ja.
Och det är kanske en fånig fråga, men vad tänker du liksom när du ser tillbaka på din karriär?
Nej, men det är ingen fånig fråga egentligen, för att man fattar också att när man är mitt i det så finns det liksom inte någon riktig tid. Och jag har kunnat njuta, men det finns ingen tid att liksom titta tillbaka. Och det får man ju verkligen möjlighet att göra när man har lagt skorna på hyllan. Så när jag tittar tillbaka så är det som att jag nästan står utanför och tänker, oj, nej men wow, fick jag vara med om allt det liksom. Mm. Och alla de... Ja, alla de resor som gjordes fram till olika titlar och med olika lag. Så att, ja, men jag känner så här stolthet att jag fick möjlighet att göra det och att jag kunde så här ligga på den nivån så länge. För det kände jag så här bara, hur orkade jag det? Men det gick ju.
Mm.
Av bara sig själv.
Du verkar ju ha varit så målmedveten hela tiden.
Mm.
Vad kommer det drivet ifrån?
Jag vet faktiskt inte, för att jag brukar oftast ta upp en liten historia där jag liksom gick på landet och var jätteledsen en hel dag med tårarna i ögonen och liksom vanka av honom och hit och dit, och till slut pappa var, men Lotta, vad är det som är fel? Och jag fick förklara att, men pappa, jag kan inte bestämma mig om jag ska bli fotbollsproffs eller sångerska. Mm. Och alltså, jag berättar den historien och den är lite söt, jag menar, när man är 6, 7, 8 år. Men samtidigt så är det lite det som förklarar mig. Alltså jag där och då på riktigt kände någon sorts oro och frustration över att man faktiskt var tvungen att bestämma sig. För när man väl skulle göra någonting så skulle man banne mig göra det all the way.
Mm.
Och jag vet inte var jag fick det ifrån liksom, eller vart den känslan var, eller varför jag kände att jag på något sätt behövde göra något val där och då liksom. Men så har det alltid varit, så även om jag har älskat idrott i alla dess former, så har jag väldigt lite hållit på med någon annan idrott i en organisation liksom. Mm. Bara på skoj vid sidan om. På något sätt, för att jag bara, men det är fotbollen som gäller och det är det jag satsar på och vill lägga all den tiden på fotbollen. Så inifrån på något sätt, och sen kärleken till bollen på något sätt då.
Mm. Mm. För enligt Wikipedia så har du ju också spelat pingis och något annat.
Ja, och lite friidrott. Men det var ju så här megakort, alltså det var verkligen väldigt korta stunder. Och jag gillade det, så det var inte det liksom. Men det...
Var kommer fotbollen ifrån då?
Pappa var idrottslärare.
Mm.
Han var aldrig någon fotbollsfantast, vad jag har förstått det som. Och inte mamma heller för den delen. Det fanns väl idrott liksom i familjens DNA. Och då tror jag att pappa liksom hade framme många bollar och sånt med mig i syrran. Så märkte han väl att vi tyckte om det.
Mm.
Som man gör liksom på vägen. Och utifrån det så... Och kanske att, alltså det blir ju ofta så, om man lite fallenhet för det så tycker man ännu roligare, och så på den vägen var det väl. Mm. Och då fick vi möjlighet att börja när vi var 6 år liksom, och testa på. Men ingen pushning, utan bara så här, ja, vad vill ni göra? Vad tycker ni är kul? Och så tyckte vi det var kul, så då körde de ju för det.
Skjutsade era föräldrar jämt och sådär? Alltså blev ni en fotbollsfamilj?
Men så här, jag känner verkligen att jag har fått all den stöttning som har behövts. Liksom. Mamma och pappa har varit med på olika kupper och matcher och sånt. Så ja, absolut. Men samtidigt så fanns det verkligen en sån här uppfostrande del där de ville att vi skulle... Ja, men ta eget ansvar också och cykla till träningen och åka med andra. Så det fanns liksom absolut inte en önskan att inte vara med, men också lite så att vi skulle ta eget ansvar kring det. Så ja, men jättestöttande, men också så här, ja, ni får ta cykeln och åk nu, det är en kvart kvar.
Mm. Hade det blivit fotboll om det inte var för din syrra, tror du?
Alltså jag vill ju tro att det skulle bli det på något sätt, för att jag tror ändå att jag hade fallit för det med tanke på liksom att man ändå hade en lite talang. Men hon har ju varit guldvärd, alltså i brist på kvinnliga förebilder under åren. Det fanns ju några liksom, så det var inte det. Men liksom det syntes ju inte så mycket, och det fanns inte den här dagliga tillgängligheten. Så den fick jag från syrran. Alltså, hon är 2 år äldre och jag följde henne och allt hon gjorde. Och hon var också liksom duktig på sin idrott, och det gjorde det ju inte värre för mig, utan det var ju bara, jag ville ju haka på och göra som hon. Så att, hon är en väldigt stor del i mitt fotbollsutövande, såklart. Mm. Men kanske att jag i alla fall hade börjat oavsett, men jag tackar henne för de åren. Hon var inte så nöjd, men...
Nej, men för rivaliteten verkar ha, liksom, den verkar ha varit sporrande för dig, eller?
Ja, men jag tror det. Mm. Alltså det är så svårt, man går ju med tillbaka och bara, men hur var det? Ja, just det, det var så här. Och hon vet ju det, att, alltså jag vet inte, fram till, ja, men 16-17 års ålder i alla fall, så tror jag att hon... Ja, men hon såg till att hålla igång med på alla sätt och vis. Alltså hon körde hårt, tufft liksom. Så allt från att springa ut i skogen och säga 1, 2, 3 spring, och så sprang de ifrån mig liksom, till att liksom skälla ut mig på plan om vi spelade ihop och sånt där. Liksom. Det var verkligen systerrivalitet och 2 år emellan liksom. Mm. Så att det tog nog inte förrän, ja, men hon var så här 17-18 innan det började landa och... Jag fick världens största stöttning i henne.
När blev du bättre än hon?
Nej, men det var väl då, tror jag. Mm. För jag vet att hon har berättat sådär att när hon började märka när jag var 16 att jag började komma ikapp och sånt. Det tyckte hon var skitjobbigt. Så det året vi spelade Division 1 ihop, så har hon sagt att det var tufft för henne. Men sen så gick vi upp till allsvensk klubb då, Landvetter, Kopparbergs Landvetter, Kopparbergs Göteborg idag då. Och så ja, blev hon skadad. Och då blev det kanske naturligt, så när hon kom tillbaka så hade jag tagit mina steg. Och då, ja, men då var hon verkligen tillfreds med det. Och liksom, men hon var fortfarande a pain in the ibland. Mm. Verkligen. Som de är, syskon.
Från det du var då 6 typ, så har du haft tränare, eller?
Mm. Ja, absolut. Ja.
Hur viktiga har tränarna varit för dig?
Jätteviktiga. För jag menar, det är inte heller så att man bara kommer här som 10-åring och är fulländad. Det är så många delar som behöver hamna på plats. Och är man... Visst, ungdomstiden rullar väl på säkert om man är liksom talangfull och får spela mycket fotboll. Men det finns ju en annan del där man liksom ska... Ja, men förstå att man är ett lag och inte hålla på och lipa som jag gjorde ett tag för att man fick spela på en annan position och sånt där. Så det var så många sådana delar som man behövde ledarna till att styra rätt. Och det är klart, det hör väl till när man är barn liksom, och känna mycket. Men jag tror att det var viktigt, och sen ju äldre man har blivit desto större roll har de i att forma en som liksom fotbollsspelare och tänket på den yttersta nivån.
Ja, okay.
Så ja, verkligen. Så jag
tänker mig ändå att vi någon liksom, alltså jag menar när du är typ säg 28-30, då borde du, alltså då är du väl nej.
Jo, alltså jag håller egentligen med, och jag tänker så här att om man pratar om ungdomsledare idag och så men pratar man ju om det till exempel med pojk och flick, så är det mycket vanligare att de är utbildade i ledarna i yngre åldrar liksom. Det är inte bara föräldrar, och på flick så är det ofta föräldrar. Mm. Så det är klart att man vill dit och få en mer utbildat ledarskap tidigare. Det den delen förstår jag, men om jag kollar på mig själv och hur det var, så var det ju ofta eldsjälar och ja men föräldrar och sådär som ledde. Och jag känner inte idag att det var på något sätt hämmande för min utveckling.
Mm.
Så det är mer det jag känner sådär, att de var viktiga på så många sätt, även fast de inte rent fotbollstekniskt gav mig alla nycklar. Så att, det fick jag i alla fall lite senare.
Mm.
När de kanske var mer utbildade och det fanns en annan tid och nivå på och utbilda liksom. Så jag är absolut för det, men när det kom till mig själv så var det där man fick den sorts stöttning då. Så det var liksom lite olika delar.
Har du starka tankar om fotboll och barn?
Ja, absolut. Och det kommer väl säkert växa när man själv har, om Kalle väljer att lira fotboll liksom, eller något annat.
Mm. Det får han väl fan göra.
Ja, jag tycker ju det. Alltså. Jobbar stenhårt nu för att han ska tycka om bollen. Så att, ja, någonting får han väl hitta på i alla fall. Men som grund så alltså det har ju varit jättemycket debatt om både toppning av, och vilken ålder det ska ske, till föräldrar som är lite för engagerade och kanske missbrukar sidlinjen liksom.
Mm.
Så, och där är det ju ingen snack om saken. Jag tror att de flesta ställer sig bakom att man behöver få bort det och liksom låta barn vara barn och ha kul på plan. Mm. Det är ju liksom grunden på något sätt liksom för att prestera också i slutändan, tycker jag i alla fall.
Hur ställer du dig till blandning av könen då, så att säga, hos barn?
Alltså jag har absolut en öppenhet för det. Jag ser inte varför det inte skulle kunna göras. Och framförallt, alltså där har man ju fördelarna, är det ju så många på båda sidor egentligen. För att det är klart att det kommer finnas tjejer som är minst lika bra och kan ta den platsen. Men det kommer också såklart vara tvärtom. Och jag tror det är nyttigt att vara en grupp där man faktiskt behöver alla. Och behöver jobba med gruppen på ett annat sätt liksom.
Man skulle kunna separera vad då i typ 12-13 års åldern?
Ja, men säkert. Jag fick aldrig, jag behövde kan man säga, eller liksom, jag menar, kom man från mindre orter och alla mina franska kollegor, de hade ju lirat med grabbarna, men jag gjorde aldrig det, utan vi hade ju liksom 84 och 85 som vi kunde slå ihop och lira med, så fick jag lira med 2-3 år äldre istället emellanåt. Så det gav ju mig ungefär samma sak då liksom, med en liten utmaning så. Så jag gjorde aldrig det, men jag vet att vi gjorde det med stadslaget en gång och tog de bästa från 3-4 olika regioner på herr och, eller på pojk och flick. Och det var skitkul. Alltså det var jätteroligt. Så att jag är inte emot det alls faktiskt.
Skulle man inte på något sätt kanske kunna ha något slags mästerskap när man blandar även för vuxna?
Jag har faktiskt aldrig hört det.
Nej, okay.
Och jag tänker, min spontana känsla när du säger det är att ja, men det är komplicerat med de fysiska förutsättningarna.
Mm.
Det är det. Mm. För det är en närkampsport.
Mm.
Och då kommer man ju ändå till ett läge där, alltså, vi kan ju vara jättevältränade, men spelar jag mot en vältränad man, dels så går det liksom snabbare för honom antagligen, och dels så är det en helt annan tyngd. Så att jag tror fasen att det skulle vara en stor skaderisk för de kvinnorna som ställde upp.
Du sa att du inte såg varför man inte ska blanda lagen. Som jag har förstått när jag väckte den frågan i Brommapojkarna, när min kille var liksom där, då var det ju argumentet var att om vi blandar så slutar tjejerna.
Mm. Och jag vet ju inte riktigt på vilken nivå det har testats och sånt där. För det har inte varit varit i min omgivning. Mm. Så det kanske finns vissa sådana delar som kan bli problematiska. Så möjligt. Sen, däremot så tror jag att skulle man... Alltså, skulle jag och några kompis eller liksom några av de tjejerna som jag lirar med spelat med killarna sen vi var 6-7 år så hade det varit så naturligt. Mm. Och då hade det också funnits, men skapats en kultur där man kanske kommer ifrån det som är fortsatt idag eller det som ligger lite i så här att men killarna ändå vill på något sätt bevisa och säga att de är bättre än tjejerna och att tjejerna kanske inte kan spela lika bra. Och alltså den här problematiken kanske man skulle kunna undvika. Ja. Men jag vet inte om det är en väg att gå överallt. Det får någon annan kanske avgöra och testa.
Du skriver ju i boken om en tränare i Lyon som verkligen verkar ha haft ett ganska dysfunktionellt ledarskap, eller?
Min analys av det blev ju såklart att nej, men det var inte ett ledarskap som jag uppskattade jättemycket. Men jag är också ganska tydlig, men jag måste vara tydlig. Och jag vill vara tydlig med att säga att hans ledarskap gjorde någonting med den gruppen. Vi tog det där sista steget. Han skapade en vinnarkultur. Vi pratade om en ledare som var väldigt auktoritär. Extremt auktoritär. Jag har aldrig mött någon annan som har styrt som han. Men det behövdes också. Vi pratade ett franskt gäng som är ganska vana med auktoritära ledare. Och som behövde, många av spelarna behövde den kicken om man säger så för att höja sig. Så han skapade ju verkligen en vinnarkultur som satte sig i väggarna. Och han sa själv typ hela tiden att jag klarar ett till två år ska jag vara där. Sen får jag ge mig liksom. Och han var där 4 år. Så man fattar ju att min vinkel på det och min känsla är ju att de där sista 2 åren blev liksom 2 år för länge. Mentalt så blir det liksom för mycket för ett lag. Alltså det var robotar, det var inga leenden. Det var liksom, man bara kör och så får man skrik och gap och press och straff och sådär. Och jag känner nog att när jag tänker tillbaka så tänker jag okej, men komma in i en grupp, vilken organisation som helst egentligen, och styra upp lite. Få alla höja sig och kanske med en rejäl hand. Det kan nog funka om man gör det rättvist och rejält så. Men sen behöver man ju ett annat ledarskap, gå över till någonting som tar hand om det. Mm. För sen behövdes ju inte skriken. För någonstans så går det över till en gräns där det inte får någon effekt liksom. Och då blir det också oftast värre och värre och värre om ledaren i fråga inte kan ställa om. Mm. Och inte få den responsen liksom. Så att, ja, det gick lite för långt och många mådde såklart dåligt kring det. Men det var också så han sålde. Alltså han ville ha dem som palla. Och resten fick liksom ge sig.
Vilken typ av straff kunde du få?
Nej men, alltså jag har en klassisk som jag på något sätt... Den skrattar man åt lite första året. Jag kom en gång för sent. Det fanns inte utrymme för att komma för sent. Och det fick jag förstå efter typ kanske... Ja. Nästan första säsongen, slutet av första säsongen. 2 minuter för sent kom jag in springandes för att jag hade liksom hamnat i rusningstrafik och var på andra sidan stan som jag inte brukar vara. Kommer in och bara förlåt. Tjejerna har precis börjat jogga första liksom. Och han skriker ett gäng grejer och framförallt så här, vem fan tror du att du är? Börjar jogga. Och jag börjar jogga i tron om att jag bara skulle jogga i kapp liksom. Lite så. Sen var uppvärmningen över och jag fortsatte jogga och sen sprintarna, sen så, ja du vet. Och så helt plötsligt var det hela träningen, typ 60-70 minuter. Och jag hade fått jogga runt. Sista 20 var ju riktigt förbannad såklart, men jag sprang där. Det kunde vara sådana saker och även några gånger där jag inte ens fick åka med laget och spela match av massa olika anledningar. Lite så här, han sa ju det till mig direkt efter, för jag var ju inte glad på det. Men man var ju också så här lojal och gjorde det som krävs av en. Liksom. Och då sa han ofta till mig, så här, men du måste förstå Lotta, jag måste sätta exempel också. Liksom, så där. Så att det var omtumlande. Vissa saker kunde man köpa och med tiden så var det svårt att köpa det. Liksom.
Men vad kunde du ha gjort för att inte få spela matchen?
Du, till exempel, just exakt den gången så hade jag en känning i baksidan och så spelade vi en träningsmatch på lördagen. Och så hade en Megan Rapinoe och en amerikansk spelare kommit till laget. Så vi bara, men vi går ut och käkar allihopa. Det var inte liksom varje dag man gjorde det. För det var ju ändå en träningsmatch. Och då gick vi ut och käka och sen så bestämde sig ganska många. Bara, men ska vi inte gå och dansa? Och jag drack inte en droppe alkohol. Men också så här för att jag hade en känning. Så jag ville liksom inte ens chansa på det. Och så gick vi ut och dansa. Och så var det en tjej som hade tappat sin väska. Och massa om och men så kunde hon inte komma in i lägenheten. Och fick säga till Patrice att jag tappade bort min väska när vi var ute i lördags. Och det fick han höra då. Och då... jäklar lät det mycket och vi fick bara så här gå ut och springa typ en timme efter honom. Och sen så gick hela veckan och han var skitförbannad och han riktade det mot mig för att jag var jag och att han tyckte att man liksom, har man känningar så han bestämde sig för att köra på det racet. Så ska man fasen inte gå ut och köra. Och så hade jag en i alla fall några som stöttade mig och bara, men det var inte bara Lotta, vi var ute många liksom och sådär. Men nej, så på helgen så fick jag spela med B-laget, så åkte de andra iväg. Ja. Men sen veckan efter så skulle vi spela mot ett av de bästa lagen och då hade jag mig på plan. Ja. Så det, är liksom, det var ju också ett sätt hela tiden att sätta ner foten och liksom så här, straffa för att visa exempel. Framförallt när man kanske inte behövdes, när det var de sämre lagen.
Varför stod det ut?
Vi förlorade inte en match på 3,5 år. Alltså vi vann allt, det var min dröm. Jag ville inte att han skulle förstöra det.
Nej, men samtidigt så sa jag att ni var robotar. Ni hade ju låg aldrig.
Ja, och det är ju lite så här, man sitter ju under de sista 2 åren i alla fall, så var det ju ofta jag så här, verkligen kom hem och frågade mig själv bara, men är det det här som krävs? Alltså, ska man må så här för att vinna? Mm. För det var ju nästan där man landade liksom. Men han var också sån här, förlorar jag så då lämnar jag. Så det var ju också en sån här grej att en dag när vi förlorade så skulle han lämna. Alltså han kan lämna när som helst. Ska jag då lämna min dröm när han dagen efter egentligen kan lämna? Men sista året blev ju för mycket och då fanns det inte en chans. Då skulle jag ju lämna om han hade stannat kvar. Men han stannade inte kvar.
Trides du, Leon?
Ja, jättemycket. Men alltså en annan mentalitet och kultur på många sätt. Så jag saknade det här solidariska och det som jag hade fått i Sverige och liksom i svenska lag. Så, men för det var lite mer individualistiskt. Men jag hade ju ändå skapat mig ett liv där. Liksom, och verkligen när man kom över liksom, första åren och den tröskeln så hade man ju... Men det kändes ju som hemma också.
Mm.
Och jag tror liksom när man spelar i ett sånt lag och... nästa mål är liksom nästa titel och nästa titel och nästa titel så är man bara inne i det och bara kör på.
Mm.
Så utifrån det, och klubben är ju fantastisk liksom. En jättehärlig stor klubb som är väldigt familjär så ändå. Så att det var många delar som var liksom för bra för att vara sant. Mm. Så det var svårt att lämna. Men det var helt perfekt efter 8 år. Jag kände så rätt.
Mm. Vad är det för stad?
Åh, det är alltså en jättemysig stad. Det är inte en turiststad så på det sättet, utan det är ju business. Det är ju så här Volvo, Renault och universitetsstad.
Mm. Och ligger mitt i på något sätt, va?
Ja, men precis.
Lite på den nedre halvan.
Men ja, exakt. Liksom inget... Så 3 timmar ner till Medelhavet ungefär. Mm. Och så 1 timme till Alperna. Så att det, är liksom, det ligger ju väldigt bra om man vill ha en lite av allt. Och sen så en fantastisk matstad. Mm. Alltså de som är matintresserade vet ju, Bocuse är ju VM i kock-VM. Mm. Och det är ju, Bocuse är ju Lyons stora herre.
Mm. Mm. Så det åt gott.
Ja, verkligen. Men helt fantastiskt. Så här, nästan löjligt vad man hade gjort sig van vid. När jag var gravid och vi skulle åka till Frankrike och jag skulle liksom få fram om man kunde äta foie gras, liksom anklever och sniglar och nej, men du vet, vilket vi skojar jättemycket om, för det lät ju helt vansinnigt fint liksom. Mm. Ska jag sitta där och fråga om jag kan äta foie gras? Men jag fick aldrig fram det, jag vet inte om jag kunde det. Jag gjorde inte det i alla fall. Men det var väldigt trevligt.
Skulle jag gissa att du kan?
Ja, jag tror det. Men du vet, det var ju så många grejer. Och det stod inte riktigt på Livsmedelsverkets hemsida.
Sen möjligen av etiska skäl kanske man ska låta bli.
Ja, det är ja, exakt, verkligen.
Var du ledig mycket i Frankrike? Alltså, såg du mycket av landet? Eller
när men det gör man ju när man åker runt och spelar. Det.
Men då åker du buss dit. Och sen så
tåg och buss den biten flyger. Alldeles för lite. Mm. Alltså, jag tänkte så många gånger, det hade varit fantastiskt och varit liksom, lite civil och bo där och få uppleva allting. Men jag försökte lite in emellan så att man ändå hade varit liksom vid Alperna och man hade varit olika ställen runt omkring, och det finns ju vindistrikt och allt möjligt. Så att jag var runt omkring någon gång, men det blev ju inte alls så mycket som man tänker sig på 8 år.
Har du odlat ett vinintresse?
Jag säger ja på den frågan. Jag gillar rött vin och jag kan absolut tänka mig att ta, men jag har liksom inte, jag har inte skapat ett intresse på det sättet som man kanske borde. Men jag förstod ju när jag kom att det liksom, man, alltså första, bara när jag bodde på hotell 3 veckor 2008 när jag kom ner, och liksom varje lunch så kom ju den där lilla kraffen med vin. Mm. Och man bara, åh nej tack. Det kollar de ju på en och undrar vad man kom ifrån någon planet liksom. Så att det fanns ju i DNA där nere liksom. Mm.
Var de franska tjejerna mer frisläppta med alkoholen?
Men jag skulle säga i början så tyckte jag det. Och det fanns flera som var det. Men så var det ju hemma också. Alltså när jag började spela i damlag och sånt så hade
Nilla Fischer, hon drack något så in i helvete.
Alltså,
nej, jag skojar.
Precis, exakt. Hänga ut varenda kotte. Nej, men det var lite, alltså, jag hade många lagfester om man säger så. Mm. Mina första år. Sen när man kollade tillbaka så försvann det mer och mer. Så var det lite i Lyon också. Att jag bara, okej, men ja, de festade på lite mer och någon rökte och sådär som man inte var van vid. Men sen blev det mycket mindre och mindre. Och kanske också så här, ju mer seriöst det blev. Och framförallt när vi hade en tränare som kontrollerade på ett annat sätt, så kände man väl så här, nej men det chansar man inte på.
Alltså släppte han igenom folk som luktar rök liksom?
Han skulle nog inte gjort det, nej.
Nej.
Så att, där drog han nog någon sorts osynlig gräns. Men de var inte kvar till slut heller. Nej, okay. Jag vet inte om det handlar om det, men när du säger det så var inte de tjejerna med.
Jag tyckte det var fast när jag intervjuade Nilla Fischer då för inte allt för länge sedan. Och hon berättade att det var ändå ett gäng som rökte i Wolfsburg. Liksom.
Ja, men precis. Vi har hört det. Tyskorna har också en lite mer, en annan syn på det hela.
Mm. Ja. Men hon sa också att de ofta var minst lika bra.
Så ja, men de var ju det. Ja, gud ja. Jag har hört talas om öl och pizza dagen innan match liksom, på landslagsnivå. Och det spelar fan ingen roll. Nej. De slog oss ändå. Liksom. Så att, man får väl, det handlar om att hitta någon sorts schysst balans i det hela.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. MOOR.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du sa ju förut att du liksom ändå har njutit, men när du ser tillbaka liksom, känner du att du kanske kunde ha gjort det ännu mer?
Ja, absolut. Jag tror att jag, ja, jag ska inte prata för någon annan faktiskt, men jag tror att det är väldigt vanligt att många inte njuter. Mm. Så att, det vet jag i alla fall att jag ganska snabbt liksom, halvvägs in åtminstone bara, men hallå, alltså, jag ska verkligen se till att ta in detta nu. Så det är klart att det var lättare ju längre in i karriären man kom. Men jag försökte verkligen göra det ofta och ta in liksom när man slog igenom lite barriärer och när det kom in medaljer av olika slag. Sådär. Men OS-16 vet jag i alla fall, det är verkligen ett mästerskap som jag bara säger.
Lisa Dahlqvist, kort ansats. Sätter hon den, är de i final? Hon sätter den! Sverige är i OS-final! Sverige är
ja, fasen, jag njöt hela vägen. Och det kanske också handlar om att när man är tillfred så känner att man är i form och hela den biten så är det också lättare att komma till ett sådant sorts känsla.
Hade du ordning på nacken då?
Ja, alltså det blev ju nästan som lite skov så inemellan. Ja, men när man har fått fler smällar eller på olika sätt. Och då, alltså 16 var svinbra. Alltså jag tog tabletter liksom så här en eller två gånger på hela mänskapet. Så det var helt otroligt. Jag hade verkligen haft tid att bygga upp mig och blivit alltså, stark igen. Jag fick en liten så här på nytt födelse i en träningsform liksom efter min långa säsong inför OS. Där vi hade tid att bygga upp oss. Så att det var svinbra. Då hade jag inte haft smällar på länge och sånt. Så att det, då kände jag mig stark. Mm. Jag höll mig såklart ifrån nicka sådär. Allt för mycket, men ja, jag kände mig riktigt bra då. Så det var...
När man kollar på rörligt på dig på YouTube, liksom highlights och sådär, så ser man nästan att det är något knas.
Mm.
Alltså att du har lite knasig hållning på något sätt.
Mm.
Huvudet är för långt fram.
Ja, men exakt. Ja, men det handlar, alltså jag tror att det vet jag att jag har fått höra sen jag var liksom ung.
Ah, okay.
Alltså du vet, jag var ganska smal, liten. Och så bara sa det pang när jag växte. Så då hängde ju inte allt med, så jag fick problem med ryggen och lite sådana där saker.
Mm. Det var därför du var borta ett år där.
Ja, men exakt. Så här, mellan 18 och 19. Sen har man ju fått bygga upp sig. Men det, alltså den här hållningen har ju liksom hängt i. Men sen förstår man ju över tid då när man liksom inte har kunnat... Jag har inte kunnat jobba med nacke och den muskulaturen överhuvudtaget liksom tillbaka för att jag blivit dålig av det.
Mm.
Så att det är klart att det spelar in. Och sen så har man bara försökt att jobba med allt runt omkring. Och ibland har det gått bättre och ibland har det gått sämre. Liksom.
Mm.
Så absolut. Men min lilla sån hållning, det är liksom... Müller på här sidan är en toppspelare i världen och han hänger också lite ner, så det ibland är det bara så här personligt.
Mm. Är du symptomfri nu?
Inte symptomfri.
Okay.
Nej, absolut inte. Men jag är alltså sjukt nöjd över att jag ändå är där jag är.
Mm.
Verkligen. För någonstans, alltså när man är på botten så handlar det ju någonstans, alltså när man på riktigt inte ens kan lägga ner två små högar av kläder i en flyttlåda utan att bli dålig. Alltså då blir man ju knäckt och bara känner, vart ska det landa? Och hur ska jag komma ur det här?
Mm.
Så när man är ur det och åtminstone har en jättebra vardag och hela den biten, så är jag sjukt nöjd.
Sen
jag har en problematik i att när jag tar ut mig, jag kan ju liksom inte träna på det sättet. När jag tar ut mig så slår det på.
Vad är det för sjukdom du har?
Eller? Sjukdom, men jag, alltså de har ju två...
Diagnos.
Ja, exakt. Diagnosen är lite diffus, men det är ju två skolor eller två inriktningar om man säger så. Och det ena är liksom på hjärnan, hjärnskakningar av olika slag. Och den andra är nacke. Och oavsett, liksom, de möts hyfsat schysst. För liksom, båda sidor säger egentligen till mig att det är samma sorts rehab. Den här långa, långsamma, sakta, pusha lite. Två steg baka och liksom, ett, två steg fram. Och så här. Men det är klart att när jag läser nackdelen, som jag känner igen mig väldigt mycket såklart, är ju lite skonsammare i mån om att man kommer bli bra. Alltså det, där finns det ju en väldig optimism. Och det finns det på andra sidan också. Men när det är hjärnskakningar så finns det ju faktiskt risk att det inte blir 100. Liksom. Mm. Så att jag försöker bara utgå från det och förstår att den problematiken... Alltså jag är ju asskör. Nu var det säkert ett år sedan, men kom hem och reste mig upp i trappan, du vet, så här, när man står under trappan och ska resa sig och drämmer i huvudet. Och då känner jag ju av alla symptom på en gång. Men det som är positivt är att det tar liksom inte 3 dagar att bli bra, utan det kanske går på en dag. Mm. Så att det är ju där man får räkna hur mycket progress liksom man har gjort ändå.
Käkar du medicin?
Ja, det gör jag.
Varje dag?
Ja, varje dag. Mm. Så att jag... Den har funkat så himla bra, så att jag har inte riktigt olika anledningar behövt dra ner på det ännu. Så att det, ja men visst, den dag när man gör det och man behöver göra det sådär, men det kan ju vara lite lurigt. Men just nu så hjälper det ju mig så mycket i vardagen, så att jag är svinglad för det.
Men vilken typ av träning fixar du nu då?
Jättelätt träning. Alltså jag gör ingen styrketräning uttaget. Väldigt, väldigt, väldigt light i så fall. Kalle har varit min styrketräning. Mm. Att verkligen så här gå från 3,8 kilo och sakta, sakta upp. Har hjälpt mig faktiskt. Det är något som jag var jätterädd för såklart. Så det har varit grym. Och sen har jag började jag jogga så här miniminivå i typ mars. Och så har jag ändå kommit upp och snuddat på 20-25 minuter, 30 någon gång. Ganska lugnt tempo och jag klarar inte riktigt av att ta ut mig. Mm. Vilket är skitsvårt, då kommer den här träningsjävulen in och man bara, det ska ge någonting. Mm. Och så pushar man lite och sådär. Men ja, där är jag. Och det är ju helt fantastiskt att bara kunna jogga. Mm. Det visste jag inte om jag kunde.
Och du står i liksom ständig kontakt med någon slags läkare eller...
Ja,
eller gå på kollar.
Ja, jag har haft en sjukgymnast hela vägen fram till sommaren. Men så kände vi så här att men nu går det ganska bra. Och jag kanske inte behöver den här veckoliga behandlingen heller. Så där. Man har en massagekudde hemma och får lite hjälp. Så håller det sig i schack. Så att, just nu så chillar jag lite och så tar vi väl upp och ser om man kan ta nästa steg i... Just så här, lite styrka och sånt där.
Så mästarnas mästare är inte på tapeten?
Det är skittråkigt. Alltså, den frågan har ju hängt med liksom i luften nu i några år. Och jag önskar att jag kunde göra, men jag har nog bara... Jag hoppas ju att det går en dag, men det är liksom... Och går det så kommer jag ju vara så jäkla långt ifrån vad min fysiska form var. Så att jag vet inte ens om det... Som en vinnarskalle, om det är kul, om man säger så.
Ja, jag fattar.
Så att tyvärr, alltså det här med att... maxa är liksom inte riktigt i mitt fokus i min vardag idag. Liksom.
Nej, jag fattar. Vad tänker du om ensamhet?
Nej, men det är säkert klassiskt, men är den vald så är den ju underbar. Är den inte vald så är det alltså inte underbart. Mm. Utan tvärtom skitjobbigt.
Men har du känt dig mycket ensam under liksom, din karriär?
Nej, det kan jag inte påstå faktiskt. För man, alltså, oavsett, alltså, man kan känna sig ensam. Jag kan säga så här, när jag flyttade ner till Frankrike och det fanns en oro såklart för att liksom, Sverige hade den bästa ligan och de bästa spelarna, för vad det skulle göra med mig. Så det var ju ingen som hade koll på vad jag gjorde för de första åren typ. Så där kände man ju sig lite så här, okej, nu är man ute utanför luppen, om man säger så. Mm. Även från landslagshåll liksom så. Så att, ja, jag är en snudd på ensamhet i den mån, men jag var ju aldrig ensam för man har alltid vänner och familj och hela den biten. Så att jag tror att jag har nog varit ganska noga med att liksom ha några olika ben att stå på. Så okay. Man inte liksom faller för att den offentliga delen försvinner.
Det finns en scen som jag tycker är så stark i din bok. Du pratar om din mammas sjukdom.
Ja. Mm. Ah.
Och då är det så här, när du får det samtalet så beskriver du att du sitter i en liksom tom lägenhet typ. Alltså, kan du inte berätta om det?
Ja, precis. Och det var alltså... Jag vet att jag var hemma liksom, av någon anledning. Och oftast var det ju så här korta svängar när man väl fick åka hem. Det kunde ju vara så här bara en och en halv dag och så passade man på. Så jag var hemma i alla fall och skulle hämta lite grejer och hade en låda som jag skulle röja lite i. Och så hittade jag det här pappret från liksom, sjukvården. Och det låg i min låda, så att jag läste ju lite snabbt och såg Huntingtons sjukdom då. Och liksom bekräftade, och man bara, va? Ja, just det. Du vet, så började jag ringa någonting. Ja, fast en morfar, hade inte han något? Och så pratade jag med mamma, och så berättade hon då att de hade inte velat berätta för oss innan, av massa olika anledningar, men hon var bekräftad liksom att hon hade den genen. Och då slog ju det ner där och då, men jag var tvungen att dra liksom. Och drog till Frankrike och min lägenhet och där jag var själv liksom. Så det blev ju rätt så, inte lång tid, men de närmsta dagarna där kändes väldigt ensamt. Och plus att det blev så svart på något sätt, för man är ju lite dum, för då gör man ju att man googlar och så kollar man upp sjukdomen, och då får man ju oftast det värsta slängt i ansiktet. Så ja, där och då kändes det väldigt, väldigt starkt att sitta där och dela med det själv. Mm. För jag blir lite sån också, så här, när jag inte mår bra eller blir ledsen, så drar jag mig lite undan. Så att om man inte är där i närheten, så blir det inte så att jag lyfter luren för att prata med någon. Så att, ja, det var en ensamhet som var speciell där. Mm. Då. Mm.
Vad är det för sjukdom?
Ja, men neurologisk sjukdom som är väldigt ovanlig. Så det är inte många i Sverige som har den, men den är ärftlig. Och ja, men ganska tuff liksom. Kallades dansasjukan förr i tiden, för att liksom ofrivilliga rörelser av olika slag. Besläktad med Parkinson.
Okay. Mm.
Så ja, men också så här, man får ju bara, genom att lyfta det, så tänker jag också att, alltså, jag vill ta del av och hoppas att det blir så mycket forskning som möjligt, så att det kan komma fram till bromsmediciner och så vidare. Så det är ju det man får leva på hoppet. Mm. Och tydligen också kan man nå liksom svaret i Huntington, som är väldigt så här konkret, vad som är fel på genen, då kan man nå göra ett breakthrough i Parkinsons också. Så att, jag tror att det finns ett intresse.
Mm. Hur mår din mamma?
Jo, men efter omständigheterna bra liksom. Hon är fortfarande igång och träffar oss och så, men hon är ju jättetrött och mest hemma liksom, och vi är väl att träffa oss, och barnbarnen är väl det som är liksom ljuset, och pappa såklart då, men de går ju på varandra varje dag, så att det är kanske inte samma sak. Så ja, men man ser liksom att det börjar, har du börjat utvecklas.
Och det är inte, alltså, du vet inte om du kommer få den?
Nej. Jag vet inte.
Jag ska lätta upp det här samtalet nu. Kanske. För du har ju ofta jämförts med Zlatan. Och ni är väl, alltså, du är några år yngre än han. Men,
Och han håller fortfarande på, alltså.
Ja, ja, precis. Men han har inga whiplash och...
Nej, precis.
Men om man nu nödvändigtvis ska jämföra dig med någon på här sidan, eller det är ju rimligt att man jämför dig med honom, eftersom ni har gjort jävligt många mål och sådär. Men som person, är inte du mer lik Kim Källström ändå?
jo, alltså, jag vill inte tro att jag är jättelik Zlatan som person. Alltså, vi är ganska olika. Både så här, hur vi hittar motivation och liksom... hur man agerar liksom i en grupp. Han vill ju stå ut, och han skapar ju motivation av det. Mm. Och jag kanske känner verkligen i mig som person att jag tar gärna ansvar, men jag vill inte lyftas ur gruppen.
Nej, du är så jävla ödmjuk.
Ja, nej, men alltså, det, jag vet inte, alltså, man måste ju bara utgå från vad man känner inombords, så det är verkligen så jag känner. Så att, nej, vi är inte så lika. Så där är jag nog mycket mer lik Kim Källström säkert. Mm. Jag tror det kom liksom, ja, men som du säger, alltså det blev någonstans där i början, att det var en annan förbundskapten som sa att han tyckte att jag var lik. Och du vet, så här, men det är lite lång också, och det var Zlatans unga år, så att han hittade någon likhet där. Och sen, så som du säger, vi har ju följt så åt karriärerna på något sätt liksom, och varit i Frankrike ihop, och, eller inte ihop, men liksom samtidigt, och
ja, du och Kim, och alltså. Mm.
Ja, jag och Kim, och var verkligen,
och Zlatan också.
Ja, och Zlatan också. Så att,
jag har ju så många argument kring dig och Kim som kommer här nu då. Göteborg.
Yes.
Lyon.
Yes.
Rätt exakt 15 år i landslaget. Och med en analys av samhället utanför fotbollen. Det känns som att ni båda liksom kanske har läst en bok.
Mm, ja, men absolut, det tror jag nog att vi ändå har skrapat ihop till en bok eller två. Nej, men absolut, alltså, jag träffade ju Kim några gånger i Lyon. Så, och jag slogs nog av att han var alltså, väldigt enkel och självklar. Och både han och hans fru var väldigt så här, ja, men intresserade av mycket annat än bara fotboll. Mm.
Dessutom så går väl han den här UEFA-utbildningen nu som du också har varit lite inne på, eller?
Aha, ja, men det visste inte ens jag.
Nej, det kanske
han gör det nu.
Jag tror det.
Ja, spännande.
Alltså, som är någon slags, jag vet inte exakt vad det är, man lär sig. 2 år, massa människor från olika platser.
Ja, men precis, exakt. Den har jag också kollat på och pratat lite med dem om jag ska köra den. Så det var ju jätteintressant.
Ja,
den verkar skitrolig. Mm. Jag har väl liksom, jag har liksom avvaktat med den lite på grund av min situation såklart. Mm. För jag har liksom inte... Jag har inte läst en egen bok nu på liksom sändskadan. Så ska
du orkar man, inte det?
Ska man nej, alltså nej. Jag blir väldigt ansträngd av det. Mm. Mycket bättre nu. Så att jag hoppas ju 1 år till så kanske jag ändå känner att jag kan ta mig an några böcker om man nu behöver läsa det. Men den verkar skitkul för den är ju liksom runt omkring världen och på olika platser i Europa. Så så att, det hade varit grymt om man fick till det.
Säg mig vem du umgås med och jag ska säga dig vem du är.
Va? Är det sant?
Ja, jag tror att det är Oscar Wilde eller någon som har sagt det. Och jag kommer inte säga vem du är, men vem umgås du med? Är det bara idrottsmänniskor?
Nej, jag har några barnosvänner som jag hänger fast vid. Mm. Och sen efter det så är det väl kopplat till idrott på något sätt. Men alltså det kan ju lika gärna vara en journalist som en fotbollsspelare så.
Okay. Mm.
Och jag har alltid, alltså sjukgymnaster är väl ett släkte i sig. De är ju fantastiska. Jag vet inte om folk fattar det, men jag har alltid älskat mina sjukgymnaster.
Okay.
Jag vet inte, det finns nog, alltså de är väldigt så här men såklart caring om man säger så liksom, och tar hand om människor, men också så här himla hängivna sitt yrke och man är välutbildade och så här. Det har alltid varit skitkul att snacka med dem. Det kommit så bra överens med dem. Nej, men jag säger det för det är en viktig, ni som inte har gått till sjukgymnast, gör det. Det kan ge något extra.
Jo, men det finns väl få som har behövt sjukgymnast så mycket som du också.
Ja, tack för den. Ja, det är sant, det är sant. Nej, men absolut och verkligen. Och framförallt nacke och huvudproblematiken har ju funnits med sen innan, så att de har ju alltid hjälpt mig. Mm. Och det är en väldigt så här nice sätt att på ett väldigt lugnt och en skön miljö att prata.
Mm. Men vilka fotbollsspelare hänger du med då?
Ja, men det är ju alltså Seger och Olivia Skog och Emma Berglund som spelar innan och med flera. Såklart, det finns jättemånga goa, men de är väl de som jag har mest kontakt med idag. Sen har jag faktiskt ett gäng från Göteborgstiden också som jag träffas med och hänger lite med. Så att, det finns några stycken.
Mm. Jag tänker på det här med att, för du var väl relativt ofta lagkapten?
Ja, alltså jag var ju det i Göteborg i alla fall sen ganska tidigt. Men var nog inte, alltså jag har inte lagkaptens material på samma sätt. Jag var inte färdig när jag blev lagkamrat. Eller lagkamrat också. Nej, men då var jag färdig. Men lagkapten. Utan det var nog ett sätt, jag var ju så här. Jag var oftast yngst hela tiden i alla lag och du vet sådär i början. Och lite vimsig som jag var. Så det var ju liksom inte det de tänkte på mig. Men det var ett sätt tror jag för Martin Pringle som var min tränare då att faktiskt såhär, ge mig den så att jag tog det klivet. Och bara shit, just det, ansvar också. Mm. Så att det var jag jättetacksam för honom att han gjorde det. För att det hjälpte mig att liksom, lyftas ur liksom, det här fokus på en egna prestation för att man ville liksom prestera. Så det var skitbra. Och sen Lyon blev det ingenting, men det var en annan miljö så att jag var, det var helt fint för mig.
Ja, du var ju alltid på tränars shitlist också.
Eller? Ja, precis, exakt. Nej, men det, ja, med flera, men ändå liksom. Så, och så sen i landslaget. Men det var, jag älskade det för att jag fick göra det med Seger.
Mm.
Två helt olika personer och ledare kanske. Men vi hade väldigt lika sätt att se på hur man skulle jobba med en grupp och vilka sorts ledare vi ville vara. Mm. Så att det var helt suveränt att göra det med henne.
Hur var du som ledare i landslaget så?
Men jag tror att jag liksom försökte... Men jag försökte se alla, om man nu kan göra det, men så gott det går i alla fall. Seg var ju mer hon som drog brandtalen och jag var mer den som kanske gick till person eller pratade om något specifikt eller såg någon i ögonen liksom sådär. Och sen visade på planen liksom med att man kan ha dåliga dagar men alltså maxprestationen utifrån den dans form skulle man i alla fall alltid på något sätt nå. Mm. Så att även fast liksom, jag kanske var skit en match, men åtminstone hade jag gjort mitt bästa. Mm. Det försökte jag att följa så gott det gick. Och det kan man göra det, så är ju det ett bra sätt att visa nivån, tänker jag.
Har det funnits spelare som du inte har dragit jämt med?
Ja, absolut. Alltså spelare som alltså i Sverige så alla var absolut inte lika på något sätt. Men vi var ganska bra på att dra åt samma håll liksom. Och ändå tycka att lite så här svenskt sätt, med laget före jaget grejen liksom och sådär. Så vi hade, där hängde alla på, kändes det. Vissa undantag emellanåt, absolut, men vi liksom, man fick alltid tillbaka. Drog tillbaka de personerna så. Och sen i Lyon så var det ju mer individualister. Och där kanske inte jag kände igen mig på samma sätt. I många. Men man kunde ändå liksom dra åt samma håll. För att man ville samma saker.
Men du hade inga fiender liksom?
Nej, det känner jag inte. Nej. Det känner jag inte. Men absolut, vissa som så här, okej, okay, nej men vi tycker inte exakt samma. Och vi är inte samma personligheter. Men vi kan åtminstone... Ja, jobba mot samma mål för att vi kan samarbeta på plan liksom, och det var väl det viktigaste.
Vilken medspelare har du bråkat mest med genom åren?
Men exakt, alltså då är det nog
Syrran räknas inte.
Nej, precis, för hon är ju solklar annars, såklart. men Göteborgstiden så hade vi liksom, vi var verkligen ett gäng som så här en millimeter utanför linjen så lät det som attans. Så där blev det ju liksom att vi bråkade liksom alla till mans lite grann så där, och så lade det sig sen. Men i Lyon så var det en målvakt som hette Sara Boadi. Hon kunde ha temperament och liksom vara på en på ett annat sätt. Så vi kunde liksom ryka ihop lite ibland. Men alltid om jag gjorde det, vilket var ganska sällan faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, men gjorde man det på något sätt så försökte jag alltid att liksom så här, ja men ta den personen direkt efter när man joggar ner, bara fan, sorry, eller liksom, vad hände? Mm. Så att man ändå någonstans kunde landa i, ja men var lite så där ödmjuk inför att man kan reagera när man är lite, har vinnarskalle och vill vinna även på träning.
Har du kallat någon för salopp på planen?
Salopp? Nej, det har jag nog inte gjort. Alltså när jag blir frustrerad i Frankrike, då kommer ju svenska ord.
Okay.
På gott och ont, för ibland så var man ju knäpp. Alltså det blev ju att man använde ord som man absolut inte använde annars. Så att man fick ju så här verkligen jobba med att... ja men du vet, i Sverige skulle man ju aldrig komma på tanken och ropa någonting som är alldeles för stort. Men i Frankrike så kunde ju det komma bara för att man så här inte hade någon som förstod liksom. Mest svenska ord i all när det brann av på något sätt.
Har du ägnat dig åt så kallad trash talk?
Nej.
Okay.
Men man får tycka man är svintråkig eller så där, men det har inte varit så mycket. Alltså jag var ganska, jag funderade på det efteråt så här. Jag hade ju behövt, alltså jag gjorde det ibland när man bara kände nu får det räcka. För det är ju så att backar, försvarsspelare är ju jobbar ju lite mer så än kanske forwards så här spontant. Så de höll ju ofta en och drog i tröjan eller trampade på foten eller sa någonting och sånt där. Och jag tänkte ju ofta så, men gud, varför gör du det mot mig? Eller liksom... vad fan, det är fair play liksom. Men till slut fick man ju släppa det, och så var det för mycket, så fick man ju liksom sätta tillbaka på något sätt. Det fanns ju gränser liksom. Men jag var ganska så här, helst inte.
Du beskriver ju ändå i boken också att du liksom, att någon har tagit nacksving på dig liksom.
Ja, men absolut.
Och det, för det var inte vänskapligt.
Nej, inte där och då, men jag fattar också. Det är klart att det blev ju olyckligt, för att jag blev ju, hon fattade nog inte det, men jag blev ju ganska dålig av det liksom. Mm. Och det hängde med länge efter. Men hon blev ju bara frustrerad där och då. Hon var svinsnabb. Och så var jag också ganska snabb. Så ibland, du vet, när man liksom ja, men kanske hamnar i obalans eller någonting, och jag klev förbi henne, så var det något som klickade. Mm. Så det fick jag känna på en gång. Men det var ju liksom inte varje pass precis.
Men det har varit ett slagsmål?
Ja, inte slagsmål.
Nej, okay.
Inte slagsmål. Jag har blivit sjukt upprörd liksom, och förbannad. Verkligen. Men nej, aldrig slått så.
Inte ens en liten örfil?
Nej.
När man läser din bok så är det ju så här att trots dina hälsoproblem då, som du har dragits med, så verkar du ju aldrig ha gått ner i en liksom, i depp riktigt.
Jo, alltså okay. Depp i form av att men de som har, jag tror de kanske känner igen sig väldigt mycket, de som har kronisk smärta på något sätt. Att alltså, det sätt, alltså till slut så blir man så sjukt trött på att må dåligt liksom. Mm. Och då blir man nere av det. Men också det jag ser skillnad på från att vara liksom deprimerad eller inte må bra liksom, som man ibland såklart har varit. Så skillnaden där har ju ofta varit att ja, men alltså fixa bara huvudet så mår jag bra. Alltså så var det när sista skadan också. Jag mådde skitbra vid sidan av plan. Mm. Så det var ju bara huvudvärken som såklart till slut sätter sig och man blir deppig, för att det är liksom, man ska gå i det varje dag liksom. Det, man blir ju helt slut mentalt av det. Så att det är de här kroniska smärtan, och när det håller i sig över tid. Så det har ju varit skov som har varit nästan lika jobbiga som sista skadan var, bara att det har vänt och man har kunnat köra på igen. Och sista kunde jag inte det liksom.
Har du liksom fått hjälp med det psykiska i de där stunderna?
Nej, det kan jag inte påstå, men alltså de stunderna har ju varit så här också. Jag har så desperat letat efter något sorts botemedel eller hjälp till huvudvärken. Så det har alltid ändå hela tiden varit nyckeln, om du förstår. Så att utifrån det så har jag inte gjort det. Däremot så var det skitbra, som jag sa tidigare, att jag fick prata om en idrottspsykolog när allt väl hände. Var ju så bra på andra sätt. Inte rent så här jobba med det mentala, utan mer för att se mönster och liksom bli lite påmind om saker. Och det är ju de väldigt duktiga på att sätta fingret på. Så att utifrån det så var det grymt. Nej, men om vi tar det utanför huvudvärken och de stunder det har varit tyngre, eller man har gått in i någon svacka eller någonting, så absolut. Då har jag, alltså, om vi har haft någon kopplad till landslaget, så har jag tagit hjälp av den personen. Och sen har det funnits lite stöttepelare på Marika de Maskrifors under en period, hon som var förbundskapten och idag landslagschef. Ja, men ringde jag ett exempel av gånger för att liksom bara snacka av sig och liksom hamna rätt, så att man skulle vända det och tycka det blir kul igen liksom.
Det finns en ganska fin passage, nu refererar jag kanske orimligt mycket till boken, och det är för mina lyssnare som inte har läst den då, för be om ursäkt, men jag försöker kontextualisera så gott det går. Det finns en jättefin liten bit som också är liksom bitterljud, där din syrra skriver om när du blev kär första gången, och hon verkar liksom ha varit lite avundsjuk om det här. Samtidigt så skriver du, eller så säger du i en intervju med QX, att du när du var på Pride första gången så trodde du att du var straight.
Men absolut.
Ja, men det är så och sen så skriver du om den där första liksom, när du blir så där riktigt jävla kär. Kan du inte berätta om det, för det var en så fin historia på något sätt.
Ja, alltså fin och sorglig, ja, liksom. För att jag tror alla vet ju den här första kärleken när den slår till, så, eller första, det är klart att jag hade varit kär innan, men det där lilla extra, så slog den ju ner med liksom blixt och dunder, och vi blev skitkära i varandra. Och ganska snabbt ändå, det gick några månader, så berättade jag för mamma och pappa. Och så här, bara så att ni vet, så den här personen är min, inte bara en vän liksom, utan min flickvän. Och det togs emot jättebra och det var inga problem och hela den biten. Så det har aldrig liksom ens funnits på kartan. Och så gjorde hon samma sak för sin mamma och det togs inte emot alls bra. Mm. Och det skapades liksom en jättestor rädsla och kanske ett liksom... Ja, men för oss var det ju ett verkligt hot om att det här... Alltså får resten av familjen reda på det och hennes pappa så... Så var det farligt liksom. Och utifrån det, och jag menar, man kan prata om det hur många vänder som helst i under de åren liksom. Men det blev ju såklart, slog ju ner sjukt dåligt, två stycken människor som vill vara med varandra och hamnar i ett läge där man måste hyscha om det och inte berätta, och samtidigt då försöka att separeras liksom. För att det gick ju inte. Sen gick ju inte det att separera oss, men det hängde ju över oss i så många år och kom liksom också i så här olika, nej men nu, det går verkligen inte den, nej men nu går det verkligen inte. Och det var så här, ja men det var verkligen hemskt egentligen när man tänker tillbaka, och framförallt för att man, ja men det där, kärleken övervinner allt, hade jag ju med mig och trodde sten på, var sjukt naiv. Och så gjorde det inte det. Mm. Så att det var liksom så här... superhärligt, men sjukt att man skulle få uppleva det så tidigt.
Det var lite religiöst tjafs som ställde till det, kan man säga, va?
Ja, det var väl det som gjorde att rädslan var extremt stor. Och det är ju, och man måste fatta också så här, i början så vet man ju inte ens själv, man bara, är det bara den här personen man har blivit kär i? Alltså, man ska ju jobba med så många delar själv, så att det fanns ju en så här önskan om att ja men om det inte blir du så blir det... Så kanske hon kunde träffa en kille, eller du vet. Så att den delen fanns ju med hela vägen. Också som ett störningsmoment och en önskan liksom. Men det där... Det tar många år innan det faller på plats och man fattar fullt ut. Men det var... Jag kände att det var viktig del. Jag blev lite pushad till att berätta det, men jag kände... När jag landat i det så kändes det bra. För att det vi lever ju ändå. Det var ju ändå 2000-talet och... Man trodde inte att det skulle behöva vara så, och ändå så hamnade man i ett läge där man var rädd eller visste exakt vad man skulle gömma sig om det var någon som knackade på dörren liksom.
Mm. Har du kontakt med henne idag?
Väldigt lite.
Okay.
Tyvärr. Mm.
Mm. Men nu är du lyckligt gift.
Ja, precis. Ja, men precis, och man hamnar ju där till slut också, så att ja, det känns skitbra.
Vad har Rebecca betytt för dig?
Jättemycket såklart. Och alltså det här var ju också, det är också en del liksom, den här saken att berätta bara för att, det har ju liksom inte heller intresserat mig egentligen. Men nu så hamnar man ett läge där man ska, om man bestämmer sig för att berätta sin historia, så behöver man ju också gå utanför lite comfort zones och vara ärlig liksom. Och historien om oss är ju som en, vad ska man säga, kontrast och en väg ju upp när jag skadas liksom. Att annars hade det ju bara varit nattsvart om man varit helt själv och hamnat i ett sånt läge. Och nu har jag ändå kärleken i mitt liv och drömmar om framtid och hela den biten och stöttning liksom. Så jag vet inte vad jag hade gjort utan henne liksom, så är det ju. Så att då finns det en anledning att och beröra det, tänker jag.
Ja, fint. Och ni bor i Göteborg?
Utanför Kungsbacka, Onsala.
Ja. Ska ni bo där?
Ja, men ett tag till i alla fall.
Okej.
Okay. Ja, nu har vi precis renoverat klart, så att, herregud, nu får man bo i det, känner jag.
Ja, jag fattar. Trivs du?
Jättemycket. Så att det är en blandning av absolut liksom platsen som sådan, men även så här nära min familj och... Ganska nära hennes familj ändå på västkusten och sådär. Och att man är hemma liksom, 10 år var man ute och körde. Så att, det känns som att man har landat. Så jag trivs väldigt, väldigt gott med livet faktiskt.
Mm. Vad saknar du med Frankrike?
Ja, men jag saknar...
Osten.
Ja, exakt. Nej, men alltså gastronomin liksom, såklart. Alltså det är ju en annan... Alltså det är fantastiskt Sverige. Det slås man ju av när jag kommer hem, att det finns ju grymt mycket. Men det var alltså, det var så här, alltså ganska billigt för fantastisk nivå liksom. Och sen är ju det franska köket enormt, för det är ju så här, varje mil man kör så finns det en ny specialitet. Mm. Alltså så. Mm. Så man har fått testa och pröva så himla mycket. Så att det saknar jag jättemycket. Och sen är det ju, alltså Lyon är inte som Rivieran eller liksom Medelhavet, men det är fortfarande lite bättre klimat. Alltså liksom lite varmare. Mm. Så våren kommer ju fortare och det är ju gött.
Jag tänkte att vi skulle gå in på mitt succémoment, frågor du inte fått förut.
Yes!
Mm. Vad tycker du om tenn?
Som var då metallen eller vad liksom?
Ja, det är väl en legering kanske.
En legering till och med, ja, men du hör ju. Nej, men jag, kemin är inte liksom uppdaterad. Men ja, vad tycker jag om tenn? Alltså jag tycker inte så jättemycket. Siffran gillar jag.
Har du sett någon riktigt bra koja?
Ja, men det känns som att det alltid är på tv.
Okay.
Ja, men så man har en dröm om den här kojan, alltså framförallt som barn, mm, som man ska få vara och sitta helt själv och bara liksom så här kuckelura med sina kompisar. Och så alltså, finns ju inte den i verkligheten. Det är jävligt sorgligt. Mm. Mm. Kanske vi fixar det någon, ja, dag.
Hur är ditt förhållande till sköljmedel?
Åh, det är så här goa känslor kring sköljmedel. Alltså, alltid när jag kom hem och syrran och de hade ett sköljmedel som var så här. Ja, men det var verkligen dem och grabbarna och du vet som jag bara saknade när jag var i Frankrike. Så att, jag tänkte jättemycket på dem när jag kände det sköljmedlet. Och nu när Kalle har fått liksom mycket av kläderna så känner jag det. Så det är så här lite nostalgi och ens eget sköljmedel. Man måste ju ha ett nice sköljmedel om man kan då. Mm. För det, ja, det skapas ju någon sorts trygghet i sköljmedel. Ja.
Mm. Mm. Därmed stänger jag det här med frågor du inte fått förut.
Tack.
Vad har du för liksom horisonter framför dig?
Nej, men horisonten är så här vidöppen, känns det som nu. På ett härligt sätt. Typ som att jag bara ska liksom köra på och se vart det leder. Mm. Så jag är väldigt nöjd med vart jag är. Och så önskar jag att jag kan hålla på så länge som möjligt med saker som jag tycker är kul liksom. Och så ja, väldigt vidöppen och men härligt stabil liksom vardag.
Har du något drömgig?
Nej, alltså jag har inte dykt på det ännu, drömgigget faktiskt. Men alltså jag har ju en sån här känsla i kroppen att jag vill vara med och göra skillnad liksom. Så då är väl alltså drömmen på något sätt är väl att jobba utåt med en organisation som liksom, alltså det skulle ju vara allt från stärka unga tjejers självkänsla, om det är utomlands eller liksom i Sverige eller fotbollen bara. Alltså det finns ju fortfarande ganska många platser, till och med i Europa, där unga tjejer liksom inte egentligen får möjlighet eller kan spela fotboll. Och det är ju en så här, alltså fotbollen följer oftast samhället i stort och sånt, alltså kan de få börja lira och skapa en så här schysst självkänsla som man själv fick med att ha så här 15 goa starka tjejer bredvid sig, så hade ju det varit grymt. Det är inget konkret, men liksom, det är någon sån känsla man har.
Du är inte det minsta trött på fotboll?
Alltså första året i skadan så kollade jag knappt på fotboll. Okay. Så klart på något sätt i sorg och att landa. Och jag vill inte orera om fotboll är liksom in i minsta detalj. Jag är inte liksom taktiskt, är jag inte så intresserad. Men jag tycker fotboll som produkt och liksom som sport och som ja, men jag vet inte, alltså bara en viktig del i samhället och liksom integrera alla sorts människor tycker jag är skitviktig. Så att den känns ju ändå, det är det jag kan mycket om. Så att den känns ju central i mitt liv såklart. Men jag behöver inte gå in på minsta taktiska detalj på varje match. Inte på det sättet.
Om du bara fick följa ett lag resten av ditt liv, vilket hade det blivit då?
Bara ett lag?
Mm.
Damlandslaget?
Okej. Okay. Vill du rekommendera något?
Man får väl vara så tråkig och säga att läs min bok då.
Mm.
Det här var kul.
Hörru Lotta, tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack. själv för att jag fick vara här.
Ja, känns det okej?
Okay? Ja, verkligen.
I huvudet på Lotta Schelin, så heter boken som finns ute nu, både som ljud och e-bok och med gamla hedliga papperssidor i din bokhandel. Ja, med det är värvet slut för idag, men jag lovar att vi är tillbaka om max en vecka med ett nytt avsnitt, och vilken höst vi har rent gästmässigt. Det blir massa intressanta människor, så se till att prenumerera i exempelvis Acast-appen, och varför inte skriva en recension av Värvet om du tycker om podden. Det vore fint och skulle uppskattas. Värvet ges ut av nämnda Acast, produceras av Mattias Nordgren och leds av mig, Kristoffer Triumf. Du når oss enklast via Instagrams DM-funktion, kan jag säga också. Och tack för visat intresse. Puss och kram. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Chews Advanced. From the number one doctor, pharmacist, and cardiologist recommended Beat brand for heart health support, the new Super Beats Heart Chews Advanced by Human is now infused with CoQ10. That's essentially like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 ingredients support nitric oxide production, healthy blood pressure, healthy CoQ10 levels, and heart-healthy energy with two tasty chews a day. Plus, Superbeats Heart Chews Advance are plant-based, so you get heart-healthy energy without stimulants. For a limited time, get a free 30-day supply of Superbeats Heart Chews on all bundles and 15% off your first order by going to radiobeats.com and using promo code DEAL. That's radiobeats.com, code DEAL.